There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Fina Linnea.
Hej min fina Nicole.
Vad glad jag är att se dig.
Ja, detsamma. Det gör ju stor skillnad att faktiskt se varandra.
Ja, vet du? Vi matchar varandra idag. Och det här är ju ingenting som man kan se om man lyssnar på oss.
Vi kommer inte berätta vilken färg det är.
Men vi har ju också våran YouTube-kanal där man kan se podden i videoform. Och det här har vi ju då för, framförallt för oss själva, för att kunna se varandra. Vi spelar ju ändå in det här materialet med video för att vi ska kunna se varandra. Så att vi inte bara, eftersom att vi spelar in det här på distans.
Ja, men det blir, alltså jag tycker det blir lättare att, ja men ansiktsuttrycket gör ju jättemycket i ett samtal tycker jag. Mm. Och när man inte får se ditt vackra ansikte. Så går jag ju miste om du är ironisk eller inte, till exempel.
Ja, det är lite jobbigt för att jag brukar faktiskt vara ironisk.
Är det en sån Stockholms grej eller? Jag bara skojar.
Ja. Vänta bara. Ja. Men hur mår du?
Jo, jag mår bra förutom att jag tror att jag håller på att bli galen.
Varför?
Ja, men jag skulle gå ut med dunder på morgonen. Och då höll jag i mina husnycklar. Och så har vi ju två ytterdörrar. Så jag skulle låsa båda dörrarna. Men när jag väl skulle låsa så hade jag inga nycklar. Och de var inte kvar i min hand. Men jag kunde inte hitta dem någonstans. Alltså från 30 sekunders. Ja.
Är det här första gången det händer dig?
Alltså det händer inte särskilt ofta. Det brukar vara, om jag inte hittar mina nycklar så brukar det vara att Kristoffer, min man, har tagit med sig båda nyckelknipporna till jobbet. Mm. Och då är det ju svårt att hitta dem.
Det är hans fel.
Ja. Mm. Men jag har ju ändå varit nyckelbarn sedan jag gick i tvåan. Och jag har tappat två nyckelknippar i mitt liv kanske. Och då hittat dem hos polisen. Så att egentligen har jag ju inte blivit av med några.
Men okej, men har du tappat bort, har du hittat dem nu?
Ja, jag hittade dem. De låg på en kontorstol här i arbetsrummet. Jag vet inte.
Jag letar efter nycklar och mobiler och allt varje dag. Jag är sjukt trött på det. Jag har till och med fått, Andreas köpt en så här liten, vad heter de, tile eller vad de heter, som man sätter på sig.
AirTag.
Ja, kanske heter. Jag vet inte ens vad det heter. Som jag då har på min nyckelknippa. Men för att kunna hitta min mobil. Men då måste jag ju veta vad nyckeln är. Och det...
Åh oh, nej.
Ja, nej, så vet jag inte.
Men du, kommer du vara en av dem som opererar in ett chip i din hand så att du kan låsa upp dörrar och låsa upp bilen och sånt där i framtiden? Eller kommer du vara en av dem som säger nej, ingen äger mig?
Oj, vilken svår fråga. Det beror ju på hur min hjärna kommer fungera. Om den fortsätter vara så här virrig så kan det vara väldigt skönt. Mm. Så då kanske man får bjuda på att de får kunna följa vart jag går. Jag har liksom något att dölja.
Säger du nu?
Säger jag nu? Nej, men precis. Det vet man inte. I dagens läge, nej. Men vi får se. Du då?
Ja, jag vet faktiskt inte. Eftersom jag brukar ha koll på mobilen och plånboken och nycklarna så känner jag kanske inte att jag vill ge upp min frihet så med ett chip i handen. Jag vet inte. Jag tycker det är ett stort steg att vi har installerat på vårt ödehus som vi håller på att renovera. Att vi har såna här kodlås. Det tycker jag är nästan ett steg för mycket. Jag vill helst ha en sån här jättestor järnnyckel som man ska vrida upp.
Det hade ju passat ödehuset mycket bättre.
Ja. Men det är av rent praktiska skäl, just att man ska kunna hyra ut det och att de som hyr inte behöver hålla på med någon nyckel och så. Ja.
Och det här med ödehuset borde du berätta mer om sen.
Ja, precis. Det kan vi ta i ett avsnitt som handlar om dåliga livsval.
Mm. Men i alla fall, ni har ju köpt ett hus som ni håller på att renovera från liksom allt.
Ja,
alltså golv, tak, väggar,
golv, putti.
Mm. Mm. Men du, det här avsnittet idag är ju lite grann en fortsättning på förra veckans, eller förra gångens avsnitt. Och det här gör ju vi för att det är ju väldigt många som vill skapa sin drömträdgård. Och vi ska ju prata jättemycket om hur man pratar, eller inte hur man pratar, om hur man skapar sin drömträdgård. Och jättemycket om trädgårdsdesign. Men för att komma till den roliga biten så behöver man liksom ta reda på vad man har att jobba med. Och vad man har för drömmar. Och förra gången då pratade vi om drömmarna. Vad har man för dröm för sin trädgård? Vi pratade om behoven. Vad behöver man egentligen i den här trädgården? Och idag ska vi prata om platsanalys. Alltså, vad har vi faktiskt för förutsättningar att jobba med?
Ja, precis.
Och så ska vi prata om ditt absoluta favoritämne, Linnea. Ståndort.
Ja. Yeah. Jag blir så pirrig så jag kan inte ens säga det.
Nej. Rätt växt på rätt plats. Det är ju ändå A och O för en lättskött trädgård, vilket många vill ha. Och det är, vi fick ju, innan vi satte igång den här podden, så frågade vi ju er om det var något som hade några särskilda önskemål om vad vi skulle prata om. Och då var det jättemånga som pratade om, eller önskade att vi ska prata om hur man skapar rum och så. Och det ska vi göra. Men det var också bland annat Home by Stahl. Eller Home by Stål. Hon önskade. Eller hen önskade. Att veta. Vad, liksom, att vi ska prata om basen i en trädgårdsplanering. Och det är ju precis det då. Vi har pratat om. Påbörjat förra avsnittet. Och kommer fortsätta med i det här avsnittet.
Ja, och det är alltså. Det är ju det här vi brukar säga, att detta är ju den tråkiga läxan man måste göra innan man kan sätta igång med sina, att vara kreativ. Mm. Men jag tycker att gör man den här läxan så kommer man, ja men då lyckas man ju med det man ska skapa sen. För då har man ju grundinformationen som kommer göra att det kommer bli riktigt bra.
Mm. Och för trädgårdsdesign. Det består ju av två delar, en kreativ process och en analytisk process.
Mm.
Och en bra design, där behöver det både vara estetik och funktion som lever i symbios med varandra. Annars blir det inte en bra design. Och därav pratar vi så mycket om de här och därför pratar vi om sättet att analysera både sina behov och platsen.
Okej, Nicole. Ska du berätta för mig och alla som lyssnar vad du har gjort sen sist?
Ja, jag har gjort massa spännande saker. Jag har jobbat väldigt mycket de senaste två veckorna.
Lite som vanligt då alltså?
Mm. Ja, men det har varit lite stressigt. Men det är för att jag inte riktigt har förstått hur mycket tid det ska ta att göra en bok. Jag trodde som sagt att okej, manus är inlämnat i november. Klart, men så var det ju inte. Det är ju jättemycket jobb med att göra en bok med korvändor. Och det är välja bilder. Och det är sitta och bolla kreativt tillsammans med Bea som formger boken. Det hade varit jättemycket jobb med boken. Så det har gjort att det liksom varit lite on top. Jag har liksom inte riktigt avsatt tid för det.
Men känns det ändå roligt då?
Jätteroligt.
Mm.
Jätteroligt. Bara att jag inte borde ha bokat in så mycket andra grejer att göra helt enkelt. Och det var väldigt spännande. För nu i veckan så la jag upp att mina följare fick rösta på vilken färg det skulle vara. Eller vilken ton. För att jag hade redan valt att det skulle vara en liten så grönaktig ton. Men vad för grön ton det skulle vara?
Ja, alltså jag vet ju vilken jag ville ha.
Jag vet, du tyckte om pistage, den som var i mitten.
Jag älskar pistage.
Och jag satt liksom och åt pistagenötter när jag höll på att välja. Och så hörde jag av mig till Bea då, formgivaren. Och hon satt också åt pistage. Så egentligen kanske det var ett tecken på att det var pistage. Men sen så när jag frågade så var det så jättemånga som tyckte den ljusa. Och som var så här, som sa... Den kommer vara så snygg om den ligger framme. Och sen till och med pappa. För först tänkte jag bara, men det kanske är lite mer kommersiell. Men sen pappa som är konstnär och som absolut inte är liksom kommersiell whatsoever. Han gillar ändå färg. Han tyckte lätt den ljusa. För att han bara, den är ren, enkel, man förstår den, bam. Ja, så då vippade jag över till den ljusgröna faktiskt.
Jag måste bara, förlåt att jag, om det krafsar mycket här i bakgrunden så är det ju då att min katt Siri har blivit besatt av mitt inspelningsbås som jag har gjort. Så jag ber om ursäkt för det.
Det är perfekt.
Försöker mota henne i...
Det är två i ett, det är en klätterställning och en poddstudio.
Ja. Ja, men jag tänker att att fota av färger blir ju aldrig troget alltså, till hur det verkligen ser ut, och det kan ju skilja i olika ljus och sådär. Så att jag känner nu att jag kanske också hade valt den ljusa.
Nej, men också varför det, för att det ska ju vara det man inte ser på de här bilderna är ju att det ska vara guldtext. Och så tar det liksom guldtexten, den är ju liksom utfallande över hela boken, liksom hela framsidan, och den tar upp kanske en tredjedel minst av boken liksom, så det kommer vara mycket guld. Och sen så har vi ett fotografi som ska också ha lite blank yta, och den kommer också poppa och ta för sig. Och det var då jag kände också att det blir liksom så många element att ta in, jättemycket guldtext, en blank bild där det också händer redan mycket saker i bilden, och så en färg på det. Det blir liksom, vad ska man titta på? Så därför har jag ändå landat i den ljusare. För då finns det liksom... Då blir det tydligare vad man ska titta på. Det är texten och det är bilden. Och sen så finns det en liten lätt grön ton i bakgrunden. Som skvallrar om att det är trädgård. Och som vi pratade om förra avsnittet så är ju grönt tydligen en trendfärg i år.
Precis. Men jag älskar ju att det är massa guld. Det är ju jäkligt snyggt.
Det blir lyxigt.
Nej,
men så, det har varit mycket sånt. Och sen så håller jag på och ritar på en trädgård i Stockholms skärgård. Där det är en skogstomt där det inte finns någonting. Och det är bara sand. Så det är en spännande utmaning. Och sen, förutom jobb då, så har jag haft jättekul. Du kunde inte komma, men jag hade tjejfest. Det var ju så himla kul att samla alla tjejer som är liksom, inte alla. Jag skulle kunna bjuda ännu fler såklart. Så att ni som inte kom, det kommer fler fester när man blir ännu fler. Men nu var vi ungefär 20 tjejer. Så då samlade jag liksom alla mina vänner som jag umgått så mycket med genom åren här. Och det var jättekul att liksom få blanda de här olika. För de har aldrig träffats, många av dem har aldrig träffats förut. Så det var liksom som en... jag var helt upprymd av att se alla de här människorna tillsammans. Vi hade så kul och vi drack, jag hade gjort så här yellow shots. Du vet, såna här dallriga som jag kom och serverade på små skedar till alla. Och så hade jag gjort så här drinkar, jag hade fryst in Aperol. Det är alkohol i, men det gick ändå att frysa in dem. Tillsammans med typ så här apelsinskal och rosmarinskvistar. Så det var som så här iskuber av Aperol med de här olika dekorationerna. Och så hällde jag upp bubbel och sen så ploppade jag ner dem i glasen så att det blev som en Aperol spritz.
Wow!
Lite festligare.
Mm. Det var snyggt.
Ja, men det var jättekul. Men sen så fick jag slänga ut de sista gästerna vid 4. Då kände jag, nu orkar jag inte. Då hade vi haft danstävling och det var så kul. Ja. Linnea, nästa gång hoppas att vi kan festa tillsammans.
Räknar med mig.
Mm. Men du har ju varit och föreläst på Gunnebo slott förra veckan.
Ja, det var jätteroligt. Det är ju alltid kul att föreläsa och det är väldigt roligt att föreläsa för studenter, alltså blivande trädgårdsmästare, för att de sitter som ljus med tindrande ögon och bara vill veta mer. Men jag var ju då överraskningen på slutet av deras kurs.
Så det var en secret Santa kan man säga.
Exakt. Och det har jag ju varit någon gång tidigare i mitt liv. Men jag har en hemsk upplevelse från när jag var tonåring. Där jag och mina kompisar skulle vara överraskningen på ett låg eller mellanstadie. Där lärarna hade hypat upp det som tusan. Och det enda vi skulle göra var att sjunga lite a cappella. Låtar.
Var det så det kändes nu igen då? Eller?
Nej, för att då var ju, alltså de här barnen blev ju så otroligt besvikna. Vi var ju inte alls en rolig överraskning. De trodde kanske de skulle få marängsviss eller något. Men på Gunnebo var de nöjda och glada, tror jag i alla fall.
Mm. Hur många var de?
Ja, nej, men jag fick lite bra frågor och sådär. Man fick truga lite, dra frågorna ur dem, men sen satte det igång. Och det var en väldigt fin stämning där och det var, jag bara kände så här, vad mysigt att tillhöra en klass där alla är helt besatta av samma sak. Alltså det blir ju lite sektkänsla så när man går i en klass där alla har samma dröm på något sätt. Mm, mm. Det är ju en härlig känsla ibland.
Verkligen.
Om man inte är tvingad in i den såklart.
Nej, det var en rolig period när man, nu hade inte jag det i någon trädgård, men jag hade det på Bäckmans. Där var det också verkligen så sektvarning. Vi satt och sydde och ritade på våra kreationer liksom ända in på nätterna.
Ja.
Och så kom man hem liksom typ i 12:30 snåret och kollade sig i spegeln. Man skulle borsta tänderna, så hade man så här kanelbulleprickar. Eller vad heter det? Kanel mellan varje tand. Den åt jag i morse 8:00 och det är ingen som har sagt någonting på hela dagen. Nej, men det var liksom så var det. Man kom dit på morgonen, åt en bulle och sen så på natt kom man hem på natten. Det var liksom så mycket jobb.
Alltså det är något jag verkligen saknar, för att alla utbildningar jag har gått så har jag varit så beroende av att jobba samtidigt. Så att jag kunde liksom aldrig stanna kvar och liksom sitta, att man satt och rita ihop och så. Och det känner jag är en sån stor sorg.
Men vi kanske kan skapa någonting du och jag, Linnea. Vi kan sitta och klippa podd på nätterna. Det blir våran poddsekt.
Ja, det låter bra.
Men hur många elever var det? Var det många?
Alltså det var en väldigt stor klass. Och sen så var det ju lite av lärarna och trädgårdsmästarna som jobbar där och så också. Som var och lyssnade. Men, men det var nog ett rum. Det kan ha varit kanske 50 pers eller något. Och så somnade ju min jävla dator hela tiden. Så att PowerPointen, eller jag brukar inte använda PowerPoint, jag gillar inte PowerPoint. Så jag brukar skapa min föreläsning i InDesign och sen så gör jag det till en PDF. Och av någon anledning så somnar min dator hela tiden. Jag trodde att jag hade plockat bort den, men tydligen inte. Så det var ju ett lite störigt moment. Men förutom det så var det väldigt lyckat. Och jag fick en fin present och sådär.
Ja, fick du det?
Va?
Fick du det?
Ja, men jag fick, de hade, det var liksom två stycken tyllväxter. Typ en, alltså de hade skapat dem i tyll. Så det var som en kvist med videkissar på. Och sen så var det en ros. Och allting var då i ull som de hade tovat. Jaha. Tyll, varför sa jag tyll? Tovat menar jag.
Vad fint, vad gulligt av dem.
Mm.
Vad har du gjort mer då?
Men jag har satt lite frön och de har, alltså på mindre än en vecka så har de kommit upp.
Vad har kommit upp för dig då?
Aubergine och kardon och vad var det mer? Petunierna.
Mm-hmm. Vilken aubergine-sort har du som har kommit upp så snabbt?
Ja, det glömde jag ju titta såklart.
Men någon tidig eller?
Nej, jag har 3 olika aubergine. Black Beauty, Diamond och sen en annan som jag inte kommer ihåg just nu.
Ja, men jag gillar också att ha olika sorter på just aubergine. Black Beauty är ju den snyggaste.
Mm.
Men den är ju, tar ju längst tid.
Mm.
Men den är väl värd väntan. Mm. Den är så vacker. Men så då tycker jag om att ha någon tidigare sort också.
Mm.
Att sprida ut.
Ja. Har du fått upp någonting då?
Ja, de 2 sorterna som jag trodde skulle ta längst tid. Eller som brukar ta längst tid. Verbena brukar ta jättelång tid för mig. Och ibland behöver jag stratifiera dem beroende på var jag köpte de här fröna ifrån. Men nu har vi erifröer från New Botanic och de kom upp på 1 vecka. Verbenafröna och eukalyptusen också. Supersnabbt.
Mm. Vilken bra reklam du gör nu.
Ja, jag vet. Men jag är faktiskt väldigt nöjd. Jag var lite förvånad själv att det gick så fort. Men nu har jag faktiskt haft dem på värmegolvet i badrummet.
Mm.
Så de fick väl någon härlig kick av det och
kul.
Vaknade till liv. Så de vaknade till liv tidigare än aubergine och chili. Där har bara kommit upp min favoritsort. Lemon drop har börjat kika upp. Men visst blir man så himla glad när man ser de här små fröna väckas till liv.
Ja, alltså jag kände i vintras, den här hösten har varit rätt tuff tycker jag rent. Jag menar att jag inte kan jobba ute längre och att jag sitter på kontor och sådär. Så att jag kände så här, nej, jag kommer aldrig vilja odla igen. Mm. Och så blir man så där barnsligt glad, precis som du säger.
Mm.
Jag var till och med så pass glad så jag byggde ett nytt litet mini potting table som jag kan ha inomhus så att jag slipper flytta det andra.
Jag måste också bygga det.
Mm.
Någon dag.
Kommer du hit så bygger vi ett till
ja,
dig.
Ja. Men då kanske det är för sent. Då måste jag komma nu. Men just det här när de första hjärtbladen kommer.
Mm.
Alltså, jag vet inte hur många gånger jag har fotograferat. Liksom, jag tycker det är så vackert när det är så här, den första, kanske inte nu på verbena och eukalyptusen för de är så mini små. Så de är ju knappt, de syns ju inte ens som man fotograferar. Men liksom när auberginen eller gurka eller tomat, alltså när de får sitt första hjärtblad, då blir det så här, det är så fint.
Ja, men då kanske det är dags att ta tag i det här mastiga huvudämnet vi har för det här avsnittet, Nicole.
Mm. Vi ska ju prata om då platsanalys och ståndort. Alltså vad har vi för förutsättningar att jobba med? Både när det kommer till tomtens beskaffenhet, husets stil, vad det finns för befintlig växtlighet, vad det finns för fasta konstruktioner förutom huset på tomten. Om det ens finns ett hus på tomten, det kan ju vara så att man har köpt en skogstomt och ska bygga ett hus. Kanske inte finns någonting att ta hänsyn till, alltså när det kommer till arkitektur. Omgivningen, alltså tomten, vad angränsar kring tomten. Och så lite detaljplan och regler. Och sen då ditt favoritämne, ståndort. Ja, men alltså det första jag gör när jag kommer till en tomt, när jag ska hjälpa någon att forma en trädgård, det är att ta in och kolla vad är det för tomt jag har att jobba med. Alltså det här gör jag redan på offertstadiet för att hur komplicerad kommer den här tomten att vara att jobba med? Är det liksom jättemycket nivåskillnader? Är den superkomplex att kunna mäta in och göra liksom exakt? Eller är den en platt fyrkantig gräsmatta? Eller är den helt nyanlagd tomt? Med allt vad det innebär. Eller är det en gammal tomt med jättemycket växter och växtligheter och befintlig växtlighet som man ska ta in. Och där, då tar det ju jättelång tid till exempel om man kommer till en tomt där det finns jättemycket som ska bevaras och som man måste mäta in. Det är mitt absoluta sämsta, tråkigaste uppgift. Men att mäta in alla de här. Du vet, man bara, aha, och sen ser en buske där och så en buske där. Eller en, om det är du vet, 1000 buskar, jättemycket träd. Så ska man mäta in alla de här. Det tycker jag är sjukt tråkigt.
Det är ju roligare om man är två.
Ja, men så är det ju. Så är det, det går ju snabbare. Mm. Men precis, så det är ju jätteolika vad man kan göra på sin tomt beroende på vad tomten har för beskaffenhet och hur man då kan placera olika funktioner på den här tomten. Och sen så kan man ju jobba med den såklart. Antingen så anpassar man så mycket som möjligt efter hur det ser ut. Men man kan ju också till exempel fylla upp en slänt och bygga en stödmur för att få lite fler plana ytor att jobba med till exempel. Men du Linnea, er tomt, när ni kom till er tomt och köpte huset och så, hur såg den ut innan ni hade börjat skapa på den?
Alltså det är ju en gammal, vad ska man kalla den, skånelänga. Så det fanns lite utploppade växter här och där. Lite rabatter längs med husväggarna och sådär med lite rosor, lite stockrosor. Och sen bara jättemycket gräsmatta. Vi har ju ett vårdträd mitt på gårdsplanen, en gammal lönn.
Med gungan i.
Ja, precis, som är världens bästa gunga i. Men den, så att den dominerar ju otroligt mycket. Den påverkar ju skuggan och solen på hela platsen. Så att den måste man ju... Oj, nu är det katt. Nu är det catfight. Siri, kan du inte bara vara snäll? Ja, vi har det här vårdträdet som vi behöver ta hänsyn till då. Och sen så resten av tomten var egentligen bara övervuxet gräs och otroligt mycket tistlar. Fanns en bit av en gammal bokhäck också. Och en gigantisk snegran.
Men det var ganska mycket gräsmatta. Och den, men hur är den liksom, hur är beskaffenheten? Hur är den liksom plan eller kuperad? Eller, alltså, har ni mycket nivåskillnader?
Vi har många nivåskillnader. Vi ligger ju i en dal så att den är ju relativt plan där vi är. Men sen så har vi ju två höga backar på var sida om tomten. Så att jag skulle säga att våran trädgård är ganska plan ändå, även om den lutar lite åt olika håll. Men sen så finns det ju en bäck som delar tomten också. Och tre stora huskroppar, alltså två ekonomibyggnader och ett boningshus då.
Men den här bäcken är ju, den är så mysig om man hör det här pålanda ljudet. Ja, nej men, och när det kommer då till beskaffenhet, jag har ju inte någon sån sagolik bäck i våran trädgård. Utan här är det egna hemshuset med den fyrkantiga gräsmattan som jag har att jobba med. Men, och det tycker jag är intressant för att ibland när man pratar med folk så vill de ju väldigt gärna få till de här stora fyrkantiga plana ytorna, och det tycker jag är så tråkigt. Jag tycker när man kommer till vissa trädgårdar där det redan är kuperat och massa olika nivåskillnader, då finns ju redan början per automatik till alla de här olika rummen. Det kan till och med hjälpa till att skapa olika rum för att man har de här nivåskillnaderna. Min kollega Hanna, hon har en jättefin trädgård som är liksom, den är, vissa skulle tänka den är så komplicerad, det är så mycket liksom, det är en liksom suterräng och massa berg och sluttande och, men den, hon har gjort jättemånga fina mysiga rum i det här, så att den är verkligen så superspännande. Och nu ska jag inte avslöja för mycket, men i säsong 2 som vi börjat filma för Drömträdgården så är vi i Stockholmsområdet. Vet du vilken trädgård jag menar då? Där han har väldigt mycket sådana nivåskillnader.
Gud, du står min hjärna helt jäkla stöd. Ja, det vet jag.
Precis, förlåt. Jag får inte berätta så mycket mer än så. Men,
jag får.
Men du får. Men då är det ju så många olika nivåskillnader. Ja. Och man kanske klagar på att, nej men gud, hur ska man göra det här? Men det är ju redan så många spännande rum. Så att,
ja, det är absolut en fördel.
Mm. Man behöver inte vara rädd för en kuperad tomt. Att man måste inte liksom ha målbilden en fyrkantig, tråkig gräsmatta.
Nej.
Nej. Men det här behöver man ju ändå så här bara ta in. Det är liksom, vi inte analysera ihjäl sig på den här nu och säga vad man ska göra av det här. Men ändå liksom, vad är det för någonting? Vad har jag att jobba med? Är den platt och fyrkantig eller är det kuperad? Är det bara berg? Eller är det djup lerig jord? Leran kommer vi till sen, men berget i alla fall. För den saken behöver man ändå ta in här och nu. Mm-hmm. Är det bara massa berg? Ja, då kommer man ju inte kunna gräva sig neråt när man ska plantera. Mm. Men just det med berget också, många säger så här, men då har ingen jorddjup. Men kan du inte jobba dig neråt, då får man ju jobba sig uppåt.
Ja.
Göra uppbyggda odlingsbäddar och planteringar och sådär. Mm. Så ingenting är ju omöjligt, men bara liksom konstatera, vad har jag här att jobba med?
Precis. Mm. Och sen så finns det ju, husets stil kan ju också vara en sån grej som påverkar hur du kan designa eller hur du blir inspirerad till att skapa din trädgård.
Mm.
Hur brukar du förhålla dig till stilen på huset, Nicole? Ja. Är det något som får bestämma mycket i din design, eller?
Det beror lite grann på, men jag tycker att det är jätteviktigt att ta reda på vad det är för arkitektur. Och sen ta reda på vad var tidstypiskt. Och antingen så känner man att det finns massa saker man kan inspireras av och skapa kring vad som faktiskt var tidstypiskt. Eller så väljer man att jobba med någonting helt annat. Men jag tycker ändå att det ska vara ett medvetet val. Det är ändå din trädgård. Så att jag tycker, det finns ju inget rätt eller fel. Jag vet att vissa tycker att man alltid bara ska liksom hålla sig och vara så tidstypisk som. Men om det är inte någonting, om man har köpt ett 60-talshus och det är bara massa gröna barrväxter, kryptujor och liksom, om man inte gillar det, varför ska man ha kvar det, bara för att någon tyckte att det var snyggt på 60-talet.
Då kanske man skulle ha köpt det huset.
Nej, men så kan man ju tycka, men det är inte alltid man heller har
valet
att välja vad man faktiskt, man kanske ärver ett hus eller man kanske, men det vet man ju inte. Så att, men oavsett vad, jag menar inte nu att man ska riva bort allting, men det jag menar är bara att man ska ta reda på vad det är för arkitektur, vad är tidstypiskt och sen att man gör ett medvetet val.
Mm.
Hur vill jag jobba med det här? Och jag tycker till exempel när det kommer till viss arkitektur att man kan ju liksom inspirera så man tänker så här kring förra sekelskiftet och ja, men då kanske det var vanligare med de här grusgångarna. Men då hade man ju väldigt mycket grus, naturgrus, alltså det här som drar lite åt rött. Och man kanske ändå vill få in en lite mer stilren känsla i sin trädgård. Och då kan man ju fortfarande jobba med materialet, alltså singel. Fast istället för att välja den här tonen som drar åt rött, som får att kanske kännas lite mer romantiskt och gammeldags, så kan man ju välja en helt gråmelerad singel som då gör att det känns fortfarande tidstypiskt, för man jobbar fortfarande med samma typ av material som användes då, men man väljer en ton som får helhetskänslan att kanske kännas lite mer styren. Så man kan ju liksom jobba med det på det sättet att man inspireras av det som är tidstypiskt, men tweaka lite på tonerna.
Precis, och det kan ju vara att man, det kan ju också vara att man använder ett modernt kantstöd till rabatter till exempel. Men man behåller växtligheten mer traditionellt för hur när huset är ifrån. Så kan det ju vara också.
Precis.
Så både material och växter kan man ju anpassa efter.
Mm. Mm.
Så att man kan, det kan finnas en hint. Men sen så, precis som du säger, man måste inte göra det. Det är du själv som bestämmer.
Mm. Och sen så beroende på att jag har ju många av mina kunder bygger ju faktiskt nya hus på skogstomter och så. Då finns det en arkitektur att ta hänsyn till. Det som då har ritats. Men det finns ju ingenting som är direkt tidstypiskt.
Nej.
Utan där, då får man ju liksom hitta en stil och känsla på ett annat sätt.
villorna som byggdes i skärgården på 1800-talet eller början på 1900-talet. Hur tänkte man kring växtlighet där? Och, alltså, om man nu vill ha en gammaldags känsla på trädgården, även fast det är en tomt som inte haft någon trädgård tidigare.
Verkligen så. Det finns ju alltid saker att inspireras av. Och det är därför det är så viktigt att ta reda på de här sakerna. Vad är det för arkitektur? Finns det någonting tidstypiskt? Liksom runt omkring också. Man kan hitta inspiration i så mycket. Så mycket. Både då i, som du säger, omgivningen. Men också i huset.
Det som är det viktiga här, det är att man förstår vad det är man har framför sig. Och sen gör man ett val. Antingen så fortsätter man på det spåret. Eller försöker förhöja. Det kanske är en 50-talsträdgård som är helt utraderad. Men huset är från 50-talet och du vill plocka tillbaka det.
Mm.
Som sagt, ta reda på faktan. Vad var populärt vid den tidpunkten? Och plocka in det. Eller så tänker du helt nytt.
Mm.
Du kanske ville ha...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En empirisk trädgård vid 50-tals hus. Får du göra det? Det är ett fritt land.
Spännande krock. Jo, men det kan vara, jag tycker det är jättekul just när man har två helt skilda liksom, element eller stilar och krockar dem. Hur ska man få dem att liksom smälta ihop på ett balanserat sätt?
Ja.
Det är det som blir utmaningen då.
Ja, men jag har ett spännande, för att vårt ödehus då ska ju bli en verksamhet och för övernattning och en kursgård och så. Och där vill jag ju göra trädgården på framsidan av huset. Där har vi bevarat väldigt mycket av den gamla stilen. Det ser väldigt gammalt ut fortfarande. Huset är ju från tidigt 1800-tal. Där tänkte jag skånsk allmoge, alltså att plocka in alla de här låga häckarna, planteringar i häckarna. Vårdträd och sådär, få den känslan. Och sen på baksidan där vi har satt in mer moderna golv till tak, säger man det? Golv till takfönster och sådär, alltså baksidan ser mer modern ut där, och plus att där blir det ju 40 grader om det är sol. Om solen bara tittar fram lite grann så är det väldigt, väldigt varmt där, medan på framsidan är det lite svalare. Och där tänker jag Toscana. Där ska det vara modernt, medelhavet, ja.
Modernt, alltså det ska vara, det ska vara modernt medelhav. Gud vad spännande.
Modernt medelhav. Nej, men där kommer jag experimentera mycket, mycket mer.
Mm.
Och det betyder ju att jag måste hitta en, alltså hur kopplar jag, alltså på kortänden.
Mm.
Det finns ju två gavlar på huset. Hur ska jag koppla ihop det skånsk allmoge med Italien eller vad det nu blir på... I alla fall mer modern på baksidan. Det blir väldigt spännande att se.
Spännande. Det kanske vi kan bolla lite omkring när vi pratar om rum och stil. Men precis. Men, och sen så ibland så är det ju inte så tydligt vad det är för arkitektur. Ibland är det så här supertydligt. Ja, det här är ett egnahemshus från 30-talet. Det här är ett typiskt 60-talshus. Det här är, men, ibland är det ju jättetydligt. Men ibland är det ju inte det, för att det är ju såklart, arkitekter är ju också kreativa, så då har de också blandat och mixat olika stilar ibland. Så det kan ju vara att halva huset är det här och halva huset är det här, och det blir tillbyggnader kanske med, under åren, som har gjort att arkitekturen innehåller fler typer av stilar. Och jag har ju en sån tur, för att min älskade svärfar Lars, han är ju arkitekt och har ju jobbat med det här i väldigt, väldigt många år. Så jag brukar skicka bild till honom när jag känner mig osäker. Lasse, vad är det här för någonting? Och då är han alltid så snäll och försöker hjälpa mig att analysera. För det är ju inte alltid så uppenbart. Men, men här har du nationalromantik blandat med 20-talsklassicism. Okej, bra. Ibland kanske man inte vet.
Nej.
Så.
Ja, vad bra. Men då ringer jag honom också nästa gång då. Alla behöver ha en arkitekt i bakfickan helt enkelt.
Nej, men det det jag vill säga i alla fall att det inte alltid är så självklart vad det är för arkitektur. Och som sagt, om det är helt nybyggt så finns det ju andra saker att ta hänsyn till. Alltså att då är det ju inte helt, då finns det inget tidstypiskt, utan då är det bara, vad gör man nu?
Mm.
Ja, nej men så, ja. Så det är också när man gör grundarbetet. I alla fall ringa in, vad är det för husarkitektur jag har att jobba med?
Mm. Och sen så har vi ju befintlig växtlighet. Och jag nämnde ju det tidigare, just det här med, finns det stora gamla träd som man behöver bevara? Eller vad händer om man skulle ta ner det stora trädet? Hur påverkar det platsen? Finns det häckar redan som redan är uppvuxna? Det kanske är ett nybyggt hus, precis som vi har pratat om. Kanske de har rullat ut en skabbig liten gräsmatta och tryckt ner en stackars liten gles ligusterhäck. Och sen är det, tada, här är din trädgård.
Mm.
Sånt måste man ju ta hänsyn till också när man ska börja planera.
Mm. Och du nämnde det här förut också med träden. Att man verkligen ska vara försiktig när man tar ner träd. För det tar ju tid för träden att växa upp. Och de är ju ändå trädgårdens skelett och stomme. Och det är så lätt när man kommer så här, det här trädet var ju inte så himla snyggt, det vill jag ta ner. Men liksom verkligen bo in sig ett år så att man känner efter. Liksom vad, det kanske finns en annan jättebra funktion med det här trädet. Att det kanske har insynsskydd rakt in. Alltså att det avgränsar så att man inte ser rakt in till grannen på sommaren. När man sitter och fikar till exempel. Eller det kanske ger en jättebra behagligt liksom inomhusklimat. Om man har det här stora trädet att ge lite skugga, tar man ner det så kanske det kommer bli olidligt inomhus. Så det finns ju många saker med träd, inte bara om det är vackert.
Det finns ju faktiskt, i alla fall i Skåne så är det ju så att träd kan vara skyddsvärda. Och även fast de står på din tomt och du äger tomten och träden är dina, är de mer än 100 centimeter i diameter så kan de ha ett skyddsvärde och då behöver man faktiskt ta reda på om man får lov att ta ner det. Och då ska man kontakta länsstyrelsen. Och tar man inte reda på det och tar ner det så kan man behöva betala ett vite.
Mm.
Tyvärr enligt vad jag själv tycker så brukar ju de här vitena vara mycket lägre än vad de borde vara. Man borde få betala 2 miljoner om man tar ner en gammal ek till exempel. Men så är det ju inte. Och ibland är det ju så att vissa företag som köper upp tomter för att bygga nytt och så, där kanske de har råd med att ta ner skyddsvärda träd och betala den vad säger man? De böterna.
Mm.
För att tomten blir så pass mycket mer värd så att de kommer ändå tjäna in det.
Mm.
Så det är lite sorgligt, men det är ju bra att veta om det, för att oftast tänker man så här, ja men träden som står på min tomt får jag göra vad jag vill med. Men kolla upp
man,
det.
Ja, men hur tar man reda på det? Om man har ett träd som då är mer än 100 cm i diameter, är det då liksom man borde ringa en liten...
Ja, så då kollar man med länsstyrelsen där man bor då.
Mm.
Och det kan ju handla om vad det är för sort också. Vissa träd har ju mycket mer är ju ett värdträd för många fler arter än vad andra träd är.
Mm.
Så det kan ju vara att just ekar, vad är det? Det kan bo 400 olika arter av insekter i en ek till exempel.
Mm.
Och i en gammal gran kanske det bara bor en ekorre.
Mm.
Jag håller det osagt, jag är inte proffs på det.
Nej.
Men det kan ju vara sånt som påverkar också.
Mm. Mm.
Men det bästa är ju precis som allt det andra vi pratar om här. Ha koll på vad som gäller.
Mm.
Så kommer det gå jättebra.
Mm.
Men man behöver se vad reglerna är kring att ta ner träd.
Mm. Men på de flesta tomter så är det ju ändå inte de här stora. Eller, jag kan inte säga procentuellt sett, men de flesta jag har formgivit så brukar man inte stöta på det här problemet. Men sen är det också det här med att om man har bott in sig ett år och man ser att det finns inget prydnadsvärde, det finns liksom ingen funktionsvärde i det. Ja, det finns liksom bäst föredatum för vissa träd också. Och det kan ju också ha varit att man inte vet heller, de som bodde där innan till exempel, kanske fick ett körsbärsträd i present och så planterar man ner det liksom rakt i gräsmattan för att där fanns det ju plats. Och sen så tänker man inte på att det här trädet kommer bli kanske 15-20 meter högt sen. Beroende på såklart vilken sort det är. Men...
Mm. Alltså det är ju så ofta man stöter på det.
I min trädgård också kan jag säga. Vi har ju ett körsbärsträd nu som håller på att bli så jättehögt och börjar skugga allting. Och jag tror inte att min mamma hade det som tanke. Jag tror bara att antingen köpte hon väl det på, hon älskade att shoppa på när de hade rea på handelsträdgårdarna. Mm. Så antingen köpte hon det eller hon fick det i present någon gång. Och så sa, ja men här är en bra plats. Men just det här med sluttiden, vad blir det för sluttid? Så att, det kan ju varit så att någon planterade det utan att ha någon direkt eftertanke. Och då kanske faktiskt inte... fyller någon funktion.
Nej.
Det kanske gav insynsskydd för länge sedan in till grannen. Men nu har kronan lyft så högt upp att liksom, det gör inte det jobbet längre.
Nej.
Alltid tänka igenom innan man tar ner ett träd. Men som sagt, det finns ju också, ger liksom ingenting, varken någon funktion eller prydnadsvärde, så kan man ju fundera på det.
Ja, men man kan också ha en hög stubbe. Alltså om man har ett träd som börjar bli sjukt och så. Alltså många körsbär och plommon kan ju, de får ju lätt kräfta och kan bli ganska risiga och sådär. Då kan man ju lämna en hög stubb att man, om det nu inte står mitt i gräsmattan. Mm. Men det kanske står på ett ganska bra ställe. Då tar man ju bara, då sågar man av stammen ganska högt upp. Och sen kan man låta en honungsros klättra upp på den. Eller murgröna för att ha någonting som är vintergrönt året runt. Och så kan massa djur och fåglar ha nytta av den här högstubben. Mm. Och bo in sig. Till exempel björkar är ju fantastiska bostäder för små kryp. Mm. Så att har man en gammal björk som inte orkar med längre, gör det till en hög stubbe, eller att om man behöver ta ner hela, lägg den här stubben eller stocken då i bakre delen av trädgården där man inte riktigt tittar. Och då kommer du skapa boenden för så många små typer i din trädgård som kommer tacka dig genom att hålla ordning på den biologiska, alltså balansen i din trädgård.
Mm. Och jag tycker det är så fint sätt att tänka på. Jag skulle nog vara den där som kanske i så fall tar ner den och lägger den längst bak i trädgården liggande. Jag tycker det är så sjukt fult med såna där avkapade träd, såna här högstubbar. Jag tycker det är jättefult.
Ja, men det är ju inte bara du som lever på den här planeten, Nicole.
Jag vet, det är bra att jag har dig som påminner om det. Men du kan ju ta ner den och lägga den där bak istället.
Ja, eller så tar du den hit, jag kan ta den.
Ja, men jag vill också ha balans i min trädgård.
Ja, precis.
Det är ju fint, men det kan jag ändå köpa. Att man, när man får upp, liksom, på sikt, får upp en murgröna och den blir adult och börjar blomma och så. Ja, men det kan jag köpa, att det kan vara fint. Men som du säger, gärna inte liksom mitt i en gräsmatta.
Nej, allt handlar om utrymmet, placeringen och så. Men just att tänka på det, att ska man göra sig av med massa träd, se om man kan bevara några stockar i trädgården ändå. Det behöver inte ens vara där du ser dem. Mm. Bara liksom sätt dem längst bak i en rabatt till exempel.
Mm.
Så kan de göra sin grej där. Det ökar också fuktigheten i din rabatt. Det ökar... alltså stocken bryts ju ner till slut. Så att då får du ju mer organiskt material i din rabatt också. Mm. Så att, det är alltid en fördel.
Jag älskar helt plötsligt. Nej, det är inte. Men det här var jätte, men det var jätte värdefullt att du delade med dig av det här. Fasta konstruktioner. Ja, det här är egentligen samma sak som att ringa in vad vi har för befintlig växtlighet på tomten. Vad har vi för befintliga konstruktioner? Finns det några murar? Finns det några plank? Finns det några, vad finns det? Finns det redan något förråd och så? Och varför man också behöver veta det med de här olika fasta konstruktionerna och byggnaderna är ju att det påverkar ju kanske också vad man har för byggrätt kvar.
Mm.
Om man redan har en friggebod och en attefallare och så kanske man inte har så stor tomt, då kanske det inte finns någon byggrätt kvar till ett växthus till exempel. Så egentligen bara måtta in eller liksom ringa in vad finns för fasta konstruktioner. Och ett bra tips är ju att skriva ut en sån tomtkarta som man kan göra hos kommunen. Och sen så kan man liksom rita in vad alla de här sakerna finns. Vad har jag för fasta konstruktioner att ta hänsyn till när jag ska rita min trädgård?
Mm. Ja, och sen så har vi ju det här med omgivningen. För det är ju väldigt olika hur, vad för tomter man har. Väldigt många bor ju i tätbebyggt område. Där man har mycket grannar, mycket insyn. Ja, du har det.
Mm, jag har det.
Jag bor ju med några grannar, men vi har ju distans från varann. Men vi har insyn från gatan. Så att det är ju väldigt många som är ute och promenerar som kan, liksom vill titta in och säga hej.
Mm.
Så att det behöver man ju tänka på. Hur ligger tomten i förhållande till andra saker? Vill du stänga ute eller vill du släppa in? Vill du ha en siktlinje? Så det kanske är viktigt för dig att kunna se solnedgången. Ja, då kanske du får kompensera där. Då kanske grannen också kommer kunna se dig.
Många vill ju gärna bygga in just insynsskydd och få den här privata, mysiga platsen som, där man inte sitter som på ett scen liksom framför alla grannar och så. Men så var jag på en julmarknad och sålde lite New Botanic kring jul här. Och då var det en kvinna som kom fram till mig, vi började prata. Och hon sa att hon försöker alltid hålla sin häck så låg som möjligt, eller inte så låg som möjligt, men låg. Med respekt för någon närliggande skola och så, och folk som passerar, att de ska få kunna titta in i hennes trädgård och se vad som växer och lära sig lite och inspireras. Så att där tänkte hon inte liksom att jag ska bygga upp en vägg och skapa det liksom mysigt och privat för mig, utan där kände hon att hon hade ett ansvar att liksom dela med sig för förbipasserande vad som sker bakom hennes säck. Det tycker jag var ett
fint. Det är ju jättefint
att tänka på.
Ja, jag har en granne som tycker det är jättesynd att vi har satt upp en häck, för att då ser han ju inte vad som händer när han kör förbi på väg till jobbet.
Men det är skönt för er att slippa se när bilar kör.
Oh yes.
Så det är ju där hela tiden balansen med insynsskydd.
Ja, och där för oss så ligger ju vägen över våran tomt, alltså våran tomt går ju ner i den här köldgropen som jag brukar säga, så att alla som promenerar och kör bil hamnar ju högre upp, så därför krävs det ju, när vi satt en häck så behövde ju den vara extra hög för att hade vi bara kört en, alltså hade det varit plan mark så hade den ju kunnat vara hälften så hög nästan och ändå skapat insynsskydd. Så att det måste man ju också tänka på. Hur den upplevs inifrån trädgården, så upplevs den ju som väldigt hög. Men utifrån så är det bara en normal höjd, därför att på vägen är man mycket högre upp.
Precis. Ja, sen så har vi också detaljplaner och regler. Det finns ju massa saker att ta hänsyn.
Det är så tråkigt.
Ja, men det är tråkigt. Men de finns. Och de är bra att känna till. Sen kan man ju göra vad man vill. Men man behöver ju ta reda på vad som gäller. Och det är dels det här med byggrätten. Hur mycket kan man bygga mer? Om man då ska bygga till exempel en växthus eller friggebod. Eller vad man nu ska bygga. Men också hur nära tomtgränsen får man bygga det. Det brukar ju vara 4,5 meter från tomtgräns. Och när det kommer till kommunens tomtgräns. Så är det liksom alltid de här 4,5 meterna. Men när det kommer till grannens tomtgräns, det som angränsar mot en granne, ja, då kan man diskutera med grannen om de är okej med att man placerar ett växthus eller en friggebod eller någonting närmare än 4,5 meter. Så är det helt okej.
Men vad händer då om grannen säljer huset och en ny granne flyttar in och tycker inte alls om det? Har man då skrivit på något avtal då så att de kan inte häva detta?
Precis, det är därför man ska ha det skriftligen.
Ja.
Mm. Så att få det skriftligen, även om det känns som att, men vadå? Det är ju våra jättegoda, fina grannar.
Ja.
De har ju sagt att det är okej och de kommer ju, vi har en jättegod relation, de kommer ju aldrig klaga. Men så vet man inte vad som händer om man får eller någonting. Så det är att ha det här skriftligen är att rekommendera.
Mm. Och man kan ju både prata med sin kommun för att ta reda på regler, men länsstyrelsen har ju också massa guidelines för vad man behöver tänka på.
Mm. Men det som är så intressant är att det kan vara så olika inom samma område. Alltså i Stockholm så är det ju olika för olika kommuner. Vi har på Lidingö till exempel, där de är superrestriktiva med hur hög en mur får vara för att inte vara bygglovspliktig. Förut när jag satte igång och ritade trädgårdar, då låg den på, tror jag, 25-30 cm. Nu har de sänkt den så att det räcker med att det är en kant. Om någon upplever
en trottoarkant.
Om någon upplever den som en mur, så kan det helt enkelt bli så att det klassas som en mur. Medan på de flesta andra ställena i Stockholm så brukar det vara 50 cm. Mm. Man får bygga en mur som är 50 cm. Bygger man högre så är det bygglovspliktigt. Så att, det är olika,
ja,
även om man bor.
Men man behöver ju också titta på det här med var man kan bygga och gräva i trädgården. Alltså man behöver ju ha koll på ledningar, vattenledningar, elledningar. Vi har ju ett jättebra exempel från första avsnittet av Drömträdgården där de skulle gräva pool och helt plötsligt så var det en ledning som låg där och de visste varken om den var igång eller vad den gick till.
Mm.
Och då har man ju ledningskollen man kan titta på. Där är ju inte, vad de skriver där är ju inte superdetaljerat eller lag, om man ska säga så. Utan de visar ju, det är ju mer en allmän information där man kan få ett hum om det finns ledningar och sådär på sin tomt. Men det är ju också, man ska inte, de skriver ju det själva att man inte ska ta det som fakta. 100% fakta. Så att det gäller ju.
Allting har inte heller dokumenterats.
Nej.
Alltså om det är någon som har dragit, kanske satt upp någon belysning, någon stolpe någonstans, så kanske inte allting är heller dokumenterat. Så det är inte allt finns när man kollar där helt enkelt. Mm. Men och sen så finns det ju, förutom det här, så finns det ju också prickad mark. Vilket betyder att man ju inte får, oftast innebär det att man inte får uppföra något som är bygglovspliktigt på det. Men om det inte är bygglovspliktigt så kan man få bygga en sån konstruktion. Men det här behöver man undersöka i sin detaljplan. Vad den här prickade marken betyder. För jag har ett väldigt bra exempel. När jag skulle hjälpa en familj att rita deras drömträdgård. Och de skulle ha pool. Och de hade jättemånga tankar med vad de ville göra med sin stora tomt som de hade. Och så beställde jag olika ritningar då från kommunen. Och då visade det sig att hela deras tomt som var plan var prickad. Det var egentligen bara precis där deras hus gick. Och allt bakom huset var ju bara berg. Och nu har jag ju sagt att är det berg och nivåskillnader så kan man ju skapa rum och så vidare och så vidare. Men det här var alltså berg som var väldigt brant.
Så deppigt!
Ja, och då tänker man, men varför är en så stor del av tomten prickad? För oftast brukar den prickade delen vara 4,5 meter från tomtgränsen. Men inte hela tomten. Så då när jag ringde och pratade här med kommunen och så, då visade det sig att hela tomten är en vattenreservoar för kommunen. Vilket innebar att man inte fick göra något större åverkan på den här tomten. Man kunde inte bygga pool. Alltså, även om man skulle bygga under mark. Liksom
men du, pool. Alltså hade de byggt nytt?
Ja, nej. Det var relativt nytt. Men det var inte de som hade byggt det. Men
nej, okej. Okay. För jag bara tänker det är så konstigt att man inte fick veta det när man köpte. Alltså att det inte stod med i prospektet.
Nej, det stod inte med i prospektet. De var ju helt chockade. För när vi tog reda på det här och visade vad man får och vad man inte får göra, då var det så här. Hela deras stora, för det var en stor tomt, plana tomt. Var ju liksom, och man fick heller inte belägga den. Alltså, nu skulle vi inte lägga någon asfalt, men vi säger att det hade varit...
Men det är ju en av dina så här, det är ju så man ser att det är en Nicole-trädgård. Det är ju att det är mycket asfalt.
Ja, jag älskar asfalt. Okej, ironi. Men i alla fall.
Bra att du förklarar.
men vi säger att man skulle vara helt crazy och skulle vilja asfaltera hela tomten. Det vill man inte. Men det får man ju inte då. För att vattnet behöver kunna rinna igen.
Av stilpolisen.
Av stilpolisen. Ja, nej, men så att också hur man faktiskt, även om man inte skulle bygga någonting eller gräva ner någonting, hur man skulle beklä marken. Fanns det också väldigt strikta regler kring. Så att det här borde man ju redan när man köper ett hus och en tomt ta reda på.
Ja, för det kan bli väldigt tråkigt sen. Alltså. Ja. Sen finns det ju som du säger, det finns alltid sätt att lösa det på. Mm. Men det känns ju bedrövligt. Ja, jag hade blivit så ledsen om jag hade varit dem.
Mm.
Men hur blev det sen då? Hur löste du deras problem?
Ja, men det är ju verkligen så problemlösning, och det är därför jag älskar att jobba med trädgårdsdesign, för att man liksom får verkligen få så här, vända och vrida och liksom använda sina hjärnceller och försöka lösa det här problemet. Okej, nu är det så här, hur gör vi det fint och hur kan vi få alla de här olika sociala ytorna ändå? Så vi fick till det med poolen till exempel. Alltså, det fanns ju ingen plats på tomten där det var sol för en pool då. Så att men de ville ändå ha pool, så då fick ju poolen hamna i mer skugga. Och det är ju inte helt idealiskt i vårt svenska klimat där ändå. Nej. Man är beroende av den här, eller man vill ju få sol. Alltså alltid när jag placerar pool så försöker jag utgå ifrån, följa solen. Var får man så mycket sol som möjligt? Nej, men så vi hittade en fin lösning till slut ändå, men det blir ju lite mer, då behöver man ha lite mer kunskap och kanske tänka lite mer kreativt för att hitta det där.
Ja, och vi hade när vi flyttade hit så stod det att vi hade strandskyddad tomt och vi bara, va, mitt i Skåne? Men det var ju för att vi hade en bäck på tomten och det innebär ju att man får inte göra åverkan på marken som kan påverka bäcken helt enkelt. Och sen helt plötsligt några år senare så ändrar de det. Så nu har vi inte strandskyddat tomt längre. Så nu ska jag gräva ett djupt hål.
Men varför ändrade de det?
Alltså dels så tror jag att, för jag vet att regeringen håller ju på att prata om att ändra strandskyddet på stora områden i Sverige. Det är något de pratar om nu. Så det kan ju vara ett politiskt beslut till exempel. Att sådana bäckar som vi har inte innefattas av de här reglerna. Jag vet inte. Men det finns ju också fornlämningar till exempel. Det är ju också en sån grej man måste ta hänsyn till. Har du en fornlämning på din platt eller på din tomt så får du ju inte heller hålla på att gräva. Så att det finns många, många regler.
Men oftast är det ju inga problem. Men det är bara bra att känna till. Alltså man kan bara ta reda på vad gäller på min tomt. Nu har vi dragit upp lite extremfall. Så här är det i de flesta fall inte. Okej, Linnea. Men nu har vi liksom ringat in vad vi har att jobba med på tomten, både när det kommer till arkitektur, men tomtens beskaffenhet, vad det finns för befintlig växtlighet, befintliga konstruktioner och andra byggnader,
regler
och precis detaljplan. Och när man då, jag brukar jobba med en funktionsplan för att samla alla de här sakerna, och då som sagt beställa en karta från kommunen, oftast kan det räcka med en tomtkarta, och bara få in alla de här sakerna så att man liksom har en sammanfattning, vad är det jag har att jobba med på den här tomten. Och då på de här tomtkartorna också så brukar ju huset finnas utmätt, och det är ju inte alltid som det stämmer.
Nej, det kan ju vara tillbyggnad eller att taket upp, alltså skuggar mer än vad man har tänkt och sådär.
Ja, men precis, det kan ju vara en sån sak med takfot. För att ibland på vissa tomtkartor så har de liksom mätt in själva huskroppen. Och på vissa har de liksom mätt in ovanifrån. själva takets bredd. Så det behöver man ju ta reda på. Jag brukar alltid liksom måtta in i alla fall, jag måttar in hela huset, men man kan ju måtta in i alla fall en sida, bara för att se vad är det faktiskt som finns med på den här tomtkartan. Och vad brukar du använda dig av för verktyg när du mäter in?
50 meter måttband och en liten armeringspinne som jag sticker ner i olika delar av trädgården, och så sätter jag måttbandet och så stegar jag iväg. Just har man ingen kompis med sig så är det ju otroligt jobbigt att mäta upp om man inte kan fästa måttbandet någonstans.
Mm.
Det är väl mitt viktigaste redskap skulle jag säga.
Mm. Du använder inte av lasermätare?
Nej, jag gör inte det. Det är väl kanske smart att göra. Mm. Gör du det?
Jag gör det, men den funkar ju bäst. Det finns ju olika liksom, avancerade lasermätare och olika avancerade ögon.
Mm.
Och när det är väldigt soligt och man har mina ögon så är det inte alltid man ser laserpricken så enkelt.
Men
när
för det är det jag har upptäckt. Jag tycker det är oftast... Det är så ofta det är osäkert så att jag skulle aldrig våga gå ut och mäta upp med bara en laserpekare utan, eller lasermätare. Då hade jag också haft med mig måttbandet, just in case.
Mm. Men jag har också det, så jag har dem som kompletterar varandra. Men nu är jag väldigt sugen på att köpa en sån här mätpinne. Har du sett det? Det är så mycket, jag får så mycket reklam för det på Instagram. Och nu har min från början då Instagram-kompis Victoria. Hon har köpt en sån här och hon ska bli proffs på det. Så jag tänker att hon ska få lära mig. Eller hur, Victoria?
Spännande.
Ja, men du vet, de ser ut som typ, jag vet inte hur långa de är, om de är en meter eller något sånt. Mm-hmm. Så går man liksom så, ja.
Det är kopplad. Inte en sån på jul alltså? För det har de ju mycket just när man gör... Ja, men inom trafik och sånt, när man mäter upp vägar och bredder och så, då har man ju en pinne på hjul som...
Nej, utan det här är, jag vet inte, och sen är ju den kopplad då till så att den mattar in allting i, alltså data då i ett program, en app som man har. Så allting, alltså, det hade ju underlättat.
Ja, och en drönare.
Och en drönare. Men drönare har jag faktiskt. Mm. Det är också ett jättebra sätt för att kunna se hur liksom tomten ser ut uppifrån. Och liksom placeringar av saker. Det är också väldigt hjälpsamt när man ska hålla på när man ska forma i trädgården. Att man ser faktiskt hur det ser ut uppifrån.
Men du, nu hann vi ju inte alls med allt det vi hade tänkt.
Vi skulle prata om ståndort, ditt favoritämne.
Jag vet. Men jag tänker att det får vi prata om i nästa avsnitt.
Mm, det får bli ett
ståndort. Och då kanske vi kan grotta ner oss jättemycket i det.
Det tycker jag. Då kanske vi kan ha lite favoritkombos för olika typer av... när man har olika typer av förutsättningar. Om man har en,
precis,
till exempel torr skugga, Linnea.
Det är den absolut svåraste.
Mm. Den kan vi prata om.
Ja.
Låt oss grotta ner oss på lite mer i det helt enkelt i nästa avsnitt.
Och innan vi lägger på så skulle vi vilja slå ett litet slag för vårt Patreon. Där kan man, som betalande medlem, så kan man ju få tillgång till lite erbjudanden. Vad ligger uppe just nu, Nicole?
Ja, man får 20% rabatt på New Botanic bland annat. Om man är vår Patreon-medlem.
Och så får man 20% på min bok, Snicka glädje i trädgården. Och det här kommer vi ju uppdatera med olika erbjudanden under säsongen. Så gå in och bli medlem. Och stötta oss i vårt poddande. Så skulle vi uppskatta det jättemycket.
Poddande och
Patreon... vad sa du?
Poddande och klippande.
Poddande och klippande.
Mm.
Och sen så... Och för att hitta oss på Patreon så heter vi ju Trädgård, Trädgård, Trädgård. Med Dixon och Wilson. Patreon.com.
Vet du vad jag ska göra nu?
Nej.
Nu ska jag gå yoga.
Ja, fy fan vad nice.
Mm. Sen en annan sak som jag ska göra ikväll och som jag tror att du kommer att bli lite avundsjuk
på. Gud, vad härligt.
Vi ska gå och kolla på Matilda på Stadsteatern med din favorit.
Nu ska vi se, är det Fux?
Ja!
Yeah! Jag bara gissa. Jag visste att han skulle sätta upp någonting, men jag hade glömt att det hette Matilda.
Ah, vad bra.
Men gud vad roligt. Ska ni gå hela familjen eller bara du och Andreas?
Yes, det är en musikal med massa barn i och så.
Ah, fan vad nice.
Det ska bli jättekul. Vad ska du göra igen?
Skriva bok. Skriva bok. Mm. Och även bjuda vår jingelmakare Alexander och hans Mimmi på middag.
Gud vad trevligt. Du får hälsa honom och tacka honom så jättemycket för vår fina jingel.
Det ska jag. Mm. Du är alltid lika underbart att se ditt vackra ansikte och din silkeslena röst, Nicole.
Snark, silkeslena röst. Men detsamma, Linnea.
Du, gnäggiga alltså, röst.
Ja, jag saknar dig. Jag hoppas att vi får till att ses snart. Vi ska ses kring i alla fall trädgårdsmässan, men jag hoppas att vi ses innan det.
Ja, ja. Jag med. Men det ska bli roligt på trädgårdsmässan i alla fall.
Mm.
I Stockholm.
Mm. Puss och kram.
Puss och kram. Hejdå. Och tack för alla som har lyssnat. Hej hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.